Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Midun väggfärg från 60 kronor liten. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till den mest episka tävlingen någonsin. 100 tävlande, 100 kategorier.
Fyrepanna.
Körsbär.
Bara en kan erövra golvet och vinna 1 miljon kronor. Det här är The Floor! The Floor, premiär onsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Podcast. Det känns som att det är liksom så här, vad heter han, Bo Holmström, lägg ut läge, när man liksom går, en podcast som är så jävla förbandad jämt, får dimensioner av live-inspelning nu, en live-sändning, när du nu
det är live, är det, det är live, jag går runt i mitt hus, jag tror att pappa och Woffe har kommit här, tjena, jag håller på att spela din podd, jag ska bara säga hej snabbt här till.
Woffe ska klara, jag är då livmedikus, någonstans läkare då, som hänger med Lars på den här resan. Lars har alltså fått en sista resa till, ner till Rivieran, mot alla odds. Och det är ju jävligt rörande för mig också, ja, som okay. Inte är med i huset.
Men att, jag kan ge en lite live-uppdatering. Han ligger här nu då i en utslagen, som den döende
Dandy.
Nej, han vill, Dandy har han väl aldrig varit, va? Har han det? Pappa! Hör du mig, Fredrik?
Jag hör det, jag är med. Det känns som att jag är med.
Hej, pappa!
Nu.
Hur är läget? Varför, hur är det?
Nej, men det är ju så, Tina säger att det är så mycket bättre, men jag kan ju inte gå.
Men jo, men nu ligger du ju här och tittar rätt ut över markerna. Är inte det kul?
Det är jättefantastiskt. Men jag hade gärna velat gå lite.
Jo, men vad fan, kan du inte njuta av det här lite grann nu?
Det gör jag ju också.
Var det någon som kände igen dig på planet?
Ja, dels på planet och dels på terminalen.
Hur var det då?
Ja, men jag är så van vid det nu.
Jag antar att Fredrik hör vad som sägs.
Nej, jag hör inte då. Så jävla. Han pratar ju väldigt lågt. Kan du säga åt honom att prata högre, höll jag på att säga, men det är ju lite ofint av mig givetvis.
Kan du prata lite högre, undrar Fredrik?
Det är svårt, men jag ska försöka.
Ja, det är en intervjusituation som inte är den bästa, men jag kan rapportera till det här att han ligger alltså här med ett glas vin och tittar ut över...
Det är så...
Ja.
Utan att...
Va? Du har mikrofonen på, det får du ta. Så då får du ta det sen.
Ja, då tar jag det sen.
Va? Ah, ja. Han ligger här för att titta ut över vidderna och... Ja, det var det. Vad säger du, pappa? Ja, men säg den då. Nej, men vad är det du vill säga till mig? Ja, jo, men det vet vi väl om. Vad är det för konstigt med det? Vad sa du att... Vad är det med det då? Nej, men det var fan... Tänk på något roligt istället då. Ja, ja, det är mycket gnäll. Så är det. Men, vi får se.
Vad sa, har han ont?
Nej, han går på blöjor, konstaterade han, när han flyger. Då sa jag, ja, det gör man. När man är i den åldern.
Jaha, ungefär som att spela på sprutor då, typ.
Ja, det är väl exakt det han menar. Men det är så han, ja.
Men jag fick liksom en bild framför mig av Harry Weinstein när han leddes in i rättegången och hade så här sönderklippta tennisbollar under rollator eller gånghjälpsbenen. Att han hade någon slags anordning där blöjorna softade liksom som någon slags stötdämpare. Men det är inte det han menar. Utan han fungerar just nu under resa på blöja. Han blir lätt kissnad. Ja, men det är ju...
Ja, men det var... Jag ska också säga, det är tanken när du... när det där är intressant, för du nämner då Harvey Weinstein som är liksom i andra änden
av godhetsspektrat,
det manliga släktet, ja. Min pappa skulle man kunna säga, men jävlar vad han ändå, vad det är mörkt att se hur den liksom fysiska nedgången i en människa, att han kan ju inte vilja leva, tänkte jag. Han måste väl ha försökt ta livet av sig så många gånger. Han är hatad av hela mänskligheten.
Ja.
Och liksom, eller är det så att säga överlevnadsinstinkten ändå så stark att man inte tar livet av sig då?
Ja, det kan...
Förstår du, att vara så hatad känns nästan så här.
Men tror du inte att det kan inte alla såna liksom hatade och liksom polemiska figurer har ju alltid en liten subkultur av människor som stöttar dem. Du vet, när det stormade som mest kring Paolo Roberto i Sverige, det är jämfört med honom med Harvey Weinstein, det finns ju alltid en svans människor som tycker att det är en överreaktion, det som har citat inom staten drabbat de här människorna som hängs ut då. Harvey Weinstein är en sån, Paolo är en annan, eller så kan det vara, men du vet, andra människor som ryker. Kevin Spacey, i hans flöden finns det också, jag såg att han hade nu någon slags acting class i, jag tror det var Armenien. Men han kämpar sig tillbaka på sitt sätt, så att säga då. Och det finns alltid en svans av människor som stöttar dem då. Det når säkert Harvey Weinstein långt inne i isoleringscellen att det finns en svans som stöttar honom där.
Men det är väl också att det finns någon anledning så såg jag om den här Dominic Strauss-Kahn-dokumentären, han fransmannen som var chef för Världsbanken.
Ja, som du länge freudiansk kallade för Philipp Strauss-Kahn. Det var jättespännande tid i ditt liv.
Men vad? du skulle vara kopplat till mig på något sätt?
Nej, det var någon freudiansk grej i att varje gång under 2 veckors tid när det stormade som mest kring honom, alltid när du refererade till Dominic Strauss-Kahn så sa du Philipp Strauss-Kahn. Det var någonting med det som var jätteintressant. Men den tiden är borta nu, 4 år sedan kanske. Men många poddlyssnare minns detta med värme.
Men jag hörde att han är då omgift, det var han då som var, han åkte dit eftersom han då sexuellt antastat en kvinna. Jag vet inte om det blev rubricerat som våldtäktsförsök, jag vet inte. På ett hotell, Novo Hotel på Manhattan tror jag. Och då rök han ju allvärldens väg till centralbanken. Sen så, ja, det gick åt helvete och han var väl i princip... Han var ju liksom superfavorit då till att bli Frankrikes president. Det är före Macron det här då. Men han läser jag nu att han är liksom så jävla uppe på benen igen. Och är någon liksom konsult åt flera liksom korrupta amerikanska länder då. För att det är en topp. Det är att när de där trillar ner, jag tänker han, kompetent var han ju. Men föremål, det är väl klart liksom, de här små länderna i Afrika hade ju aldrig haft access till Dominic Strauss-Kahn då, när han fortfarande var liksom accepterad.
Nej.
Men nu så är han en superkonsult
med det.
Och tjänar ju pengar som djävulen. Gifta om sig med någon marknadsförare på fransk tv. De känns bara lite mindre förlåtande och så. Men så, jag ska bara säga, apropå Kevin Spacey, att det är sånt där som kan hända. Det var väl någon som sa att liksom, det var bara rykte med så här att John McEnroe spelade tennis, kunde liksom få massvis av pengar för att åka och köra tennis med liksom diktatorer i Tjetjenien och så vidare. Alltså det finns ju alltid arenor kvar. Men för Harvey Weinstein, vad ska han då göra? Ska han producera film i Armenien då, med Kevin Spacey? Det vore nog intressant.
Ja, vilken dokumentär det borde. Jag undrar om du ändå ska lämna den här lite live-settingen. Du är rätt skramla väldigt mycket i bakgrunden. Jag är ju ändå...
Får jag bara säga, skulle man kunna göra den dokumentären? Att man säger, okej, ni två, det går väl inte, antar jag. Det går väl inte, va? Alltså det, att göra den dokumentären.
Det är väldigt hypotetiskt. Vi följer Harvey Weinstein och Kevin Spacey. Ja, det kommer ju inte att hända att börja med att Harvey Weinstein kommer att släppas ut.
Kevin Spacey spelar någon så här, du vet, jurist som kämpar för liksom för de homosexuella, alltså rätt i Armenien eller något sånt där. Ja. Smaklöst.
Vi är denna vecka sponsrade av Nextory som är en ljud- och e-boktjänst med hundratusentals ljud- och e-böcker, och hösten kryper på. Då är det härligt att vända sig till den otroliga stunden man får med läsning. Det hör hösten till när allt annat kan kännas lite motigt. Man kan få ta sig in i andra världar. Nextory har ju olika abonnemang så att man kan anpassa utifrån hur mycket man läser, vilket är otroligt bra. De har också såklart ett fantastiskt brett utbud, inte bara skönlitteratur utan allt ifrån magasin till olika böcker inom alla typer av ämnen. Jag kommer i höst att sluka Bengt Olssons Helga. Ja, vad fan är det då? Jo, det är hans uppföljning på den han vann Augustpriset för 2004, tror jag. Gregorius, som i sin tur är ett slags svarsbok på boken Dr. Glass.
Vet att när Bengt Olsson, när han gör något, så gör han det gediget och på riktigt.
Ja.
Alltså Gregorius kommer för ganska många år sedan. Jag känner också en jävla pepp på det där. Alltså Bengt Olsson är lätt att rekommendera.
Underbar.
Det känns rimligt. Man vet att det där är bra. Jag vill också slå ett slag för, visst, det här är en människa både du och jag känner, men det finns bara en idrottsjournalist i Sverige, ja, som är liksom kritiskt granskande och som känns vad ska man säga, han känns ändå som att han står utanför etablissemanget och att han är en grävmänniska. Olof Lund, han släppte ju en bok som heter då Templet i öknen. Det är då en bok som handlar om sportswashing, som jag har varit på tapeten mycket nu, inte minst när då Qatar och Saudiarabien och alla dessa länder då, de ska få VM. Saudiarabien och Qatar hade ju VM och de betalar massa pengar för att då de ska kunna ta de största stjärnorna till sin liga. Det är mycket med det där. Olof lyckas ge en väldigt tydlig bild av detta. Missa inte den boken.
Nu får både nya och gamla kunder 60 dagar gratis testperiod hos Nextory när ni signar upp på nextory.se/filipfredrik60, filipfredrik60. Så gå in och signa upp nu och njut av sommarens sista timmar med Nextory. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och Allsvenskan firar ju 100 år i år. De två senaste omgångarna har lagen i Allsvenskan spelat i sina jubileumströjor. Filip, du är ju den som brinner absolut mest för Allsvenskan av oss två via ditt gedigna Malmö FF-intresse. Har du noterat detta?
Detta har jag noterat. Det är inte så att jag har studerat just Malmös tröja, men det är ju intressant det där. Det är som i USA känns det som att de gör det där flera gånger per år för att de ska tjäna pengar och sälja, liksom att farsor och morsor ska köpa tröjor till sina barn och så vidare. Och så ser ju världen ut, men jag har ju svårt att bli riktigt exalterad över det. Däremot så tänker jag, det kanske bara, jag vet inte om, jag vet inte vad det där är, men det känns som att det var mycket snyggare tröjor förut. Nu är det ju så liksom, de ska vara så lätta och fina och allt vad det är. Men å andra sidan, hade du åkt tillbaka till Nackas tid och visat en liksom Hammarbys nuvarande tröja för Nacka, så hade väl Nacka tyckt att den nuvarande tröjan var finare också. Så jag vet inte, men jag orkar inte engagera mig så jävla mycket.
Ja, men fotbollen är ju intressantare kanske. Egentligen i helgen så är det ju två väldigt fina klassiska matcher på schemat, och det är IFK Göteborg. Detta plågade IFK Göteborg som tar emot Hammarby på söndag 16:30, och innan dess så tar du då kära Malmö FF emot Djurgården på Eleda stadion. Fan, kan de inte krossa Djurgården då? Liksom 5-0.
Det har man haft mycket matcher nu med Europamatcher och så vidare, så de verkar ju lite skadeskjutna. Jag vet inte fan hur det där kommer gå. Alltså, jag är lite orolig för Malmö om jag ska vara helt ärlig. Hur som helst, de där matcherna kan man spela på. Och är du inte redan kund hos Unibet så kommer Unibet matcha ditt första spel upp till 1000 kronor vid insättning på minst 200 kronor. Regler och villkor gäller. Gå in på unibet.se för mer information om nykundserbjudande.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet hur mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Då ska vi säga, nu är jag tillbaka i lugnet efter den här liveiga känslan.
Ja, men det är så jag gillar ju tanken på att du skulle liksom gå ut, möta din pappa, hans första intryck då när han kommer ner. För det, jag tänkte ju ändå på det inför. Jag visste att du berättade för mig, nu verkar som att pappa ändå har bestämt sig för att han orkar åka ner, och att den här sista resan som vi då gjorde med honom, och det som filmen då handlar om, kanske inte behöver bli hans sista ändå. Det är något jävligt vackert, tycker jag, som har känt honom lika länge som jag har känt det, att han ändå får göra en resa till ner till Rivieran. Och nu har det alltså blivit av. För jag vet att din morsa varit där nere, och så inre längst har det varit så här, kommer pappa orka eller inte? Men nu är han ändå där då. Vi spelar in det här tisdag klockan 6 på kvällen. Ikväll kommer ni att se Frankrike möta Spanien. Vi ska inte prata jävla som fotboll nödvändigtvis, men det är ju en stor del av hans första dygn i Frankrike.
Ja, men jag blev när jag såg honom nu.
Torska Frankrike, och det vet ju lyssnarna om hur det har gått såklart. Men vi vet ju inte det här och nu. Men torska Frankrike, och de har ju sannoliken inte imponerat jättemycket framåt åtminstone. Så återigen, jag har sagt det för, inte gjort ett enda spelmål själva, ändå i semifinal. Unikt måste det väl vara. Men de har också varit bra bakåt, så kanske kan de stå emot Spanien då.
Du låter så tunt när du säger unikt måste det vara. Det låter som du sitter liksom i någon André Pops sändning och försöker vara duktig.
Ja, jag läste en märklig recension idag i DN. Ibland så går jag in på DN här nerifrån också, också i Frankrike. Precis.
Tar du inte semester från DN?
Ja, men jag måste ha något att göra, så får jag runt igen. Och då så läste jag att Johan Kroneman då, som vi har varit på otaliga gånger, som har varit på oss otaliga gånger, TV-recenten, han recenserar då en bok som Erik Niva har skrivit då med Linn Nordström. De gör ju massa så här resereportage inom fotbollen då, och så har de även släppt en bok nu som handlar om då hur det är att resa runt och täcka allt det, vad det nu är.
Men vänta, hur det är att resa runt och täcka, det kan inte vara det den handlar
om. Nej, inte bara, men det är väl massa, och jag
det handlar väl om, det är väl liksom idrott, ja. Liksom
kontextuellt. Johan Kronemans recension går väl ut mer eller mindre på, och det är väntat när det kommer från honom, att Erik Niva har gått på myten om sig själv och att han är självupptagen och att det är liksom att han har tappat fotfästet typ.
Det har inte Johan Kroneman, har inte tappat fotfästet och gått på myten om sig själv då.
Nej, det har han väl också gjort, men på ett helt
Ja, men jag menar det är jävligt lätt att sitta och skriva sånt där när man själv,
det kan man
när man själv har skrivit samma recension som han har gjort i 25 år
liksom. Ja, men när man själv aldrig har spänt bågen. igen och lyssna till strängen som brast, så är det väldigt bekvämt att sitta bakom ett fucking skrivbord. Ja.
Höll han inte på att skriva en bok? Ja, men en gång så han sa väl att han skulle skriva en tunn bok. Var det inte det han skulle göra en gång?
Han skrev ju ändå någon slags memoarer som kom ut och som jag läste, och så tänkte jag skulle ta heder och ära av i podden, men sen så orkar jag inte det, för att det kändes bara för... Det är, för
sparka, det är som men, att sparka med någon som ligger ner lite grann.
Ja. Nej, det vet jag inte om det är överrättvis, men det är förväntat åtminstone. Det är väntat dramaturgi. Men då avslutar recensionen med, och det var det som var det underliga bara, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Han skriver: vad är nästa steg? En spelfilm om Erik Niva, regisserad av Filip och Fredrik. Ja, det är väl på den nivån det är nu. Och då tänkte jag, vad fan menar han med det? Och sen, jag vet inte ens om jag undrar så mycket om vad han menar med det, eller om jag bara skiter i det. Men det kändes så jävla svepande.
Nej, men han menar alltså, tidigare har han inte hatat Niva lite mycket, men nu vill Niva, känner han väl att Niva är nere på vår nivå. Det vill säga,
Niva är nere i träsket.
Ja, men det är väl det det är.
Vet du vad?
Fiffa, Niva är nere. Är så jävla andra... Den är jävla Johan Kroneman är så jävla värdelös att den där går...
Du läser honom sällan, men visst. Ja, men det
är så jävla bitter igen. Alltså, det är inte så att jag bryr mig om det här, men det kanske låter som det. Eller gör jag?
Det gör det verkligen.
Jo, men vad på vilket sätt bryr jag på mig?
Han tycker att Erik Niva nu är på den nivån vi har varit länge. Det vill säga människor Trams. Som har tappat... Men framför allt. Människor som har tappat fotfäste.
Fast jag tror det är att vi representerar liksom ytligt trams, och att han nu har väl liksom Niva var igång någon annan, men nu är han liksom överproducerar.
Så är det ju, men jag tycker att det är intressantare att prata om detta utifrån att han hatar människor som tappar fotfästet, och han kanske tycker att vi har gjort det i någon mån också. Eller i och för sig, det är nästan humble brag att antyda att någon tror att man har tappat fotfästet, för det innebär att man är uppe i någon slags stratosfär. Det är vi ju inte, och det tycker inte han heller. Men att tappa fotfästet är en bekväm sak att säga om människor, för det är väldigt svårt att säga emot det. Man kan inte säga, nej, jag har inte alls tappat fotfästet. För hur kan man ens... Säger man det om någon så får man rätt. Det är liksom en... Ja, det är en mobbig liksom...
Man vill ju också att folk i viss mån ska tappa fotfästet. Det är också underhållande.
Alltså, ja.
Man kan inte, det har man väl gjort på något sätt.
Man behöver ju inte göra det som Dominik Strauss-Kahn gjorde det. Men man kan göra det på ett skönt sätt. Människor som tappar fotfästet är ju det bästa vi har.
Ja, men det är ju då... Han ser naturligtvis Kroneman. Han sitter i sin liksom inrökta lägenhet och plockar isär Erik Niva, och nu liksom häller ner honom i den burken där vi finns. Jag vet inte vilka andra som kan finnas.
Sörja.
Det finns, jag kan väl tänka mig att han liksom ligger i den burken och skvalpar runt också. Vi är ett gäng som ligger i den burken. Ja. Kvinnor som han vill ligga i den burken skriver han inte om, tror jag däremot. Det är en smart nog att inte göra, så att säga. Men han har en lång lista, känns det, hemma på människor som han måste såga innan han dör. Förstår du?
Det han också sågar varje gång är att Glenn Strömberg tillåts vara med i SVT trots att han gör typ pastamärken och sånt mellan mästerskapen.
Alltså, vad spelar det?
Men han kan inte släppa.
Nej, men det är roligt. Man tänker på en människa som sitter hemma i en lägenhet och liksom blir upprörd över att Glenn Strömberg, som uppenbarligen är väldigt kunnig, och framförallt, han är väldigt folklig. Folk älskar det. Ja. Hur kan du sitta och vara så irriterad över att han då tjänar lite extra pengar på pastamärken? Han bor i Italien, han är lite mer lämpad att göra pastareklam än liksom någon annan.
Men jag undrar, Glenn Strömberg, jag tittar ju lite grann då när England möter Schweiz, och jag hejar ju intensivt förstås på Schweiz förgäves, givetvis också, vilket gjorde den kvällen till en av sommarens mörkaste, och du, herregud, folk vet ju vid det här laget hur det kommer att gå mellan England och Holland. Det kommer väl bli skitigt också.
Sprang in en svensk här på gatan nere i Grimaud, som är någon by här, som kom fram till mig och sa: jag känner inte dig, men du måste säga till din kompis, han gör min sommar. Alltså, jag älskar allt han skriver.
Oj,
just nu.
Fan vad roligt.
Ja. Om du har fotbollsserier. Han var väldigt lycklig. Han sa äntligen behövs han. Han måste satsa på sportjournalistiken.
Tappa fotfästet.
Då sa till mig, det kan du inte mena, sa han. Han bara, jo, det där är helt ny sportjournalistik. Han sa att han blev göt av att alla blir så upprörda över att du liksom... Han sa att alla tar ditt bete, så att säga. Och det tycker jag låter kul. Det låter kul. Men han sa att du är ofta inne och håller på och liksom snackar med
jag svarar ju jätteofta och ger mig in i debatter.
Och hårt svarar du ofta till den också.
Då noterade jag också under den här Schweiz-matchen som Glenn Strömberg kommenterade, att han kan ju inte säga Schweiz, utan han säger då Schweiz. som ju väldigt många gör, och det är inget större fel med det. Men jag tänker ändå så här, när man har kommenterat fotboll och förmodligen kommenterat Schweiz.
Nej, men sluta.
Inte visst 10-12 gånger. Folk, men är det ingen som säger, jag är bara intresserad. Nu är jag inte kritisk här. Jag är bara nyfiken. Har någon
han Kusho Kasslan som älskar att han är polare med Glenn Strömberg nu. Han har ju byggt den här SVT-profilen som är ett jävla bra jobb, och nu liksom är någon slags, ja men han, det känns som att han har tagit, han har liksom roffat åt sig plats på ett bra sätt på SVT:s
sportvärld. Och du vet vad som händer när man roffar åt sig plats på SVT, då ligger man i, då
man tappar i fot.
Ja, man tappar fot, man är i Kronemans liksom kikarsikt.
Den stora Kusho Kasslan sågningen av Kroneman. den måste han vara beredd på. Den kommer väldigt väldigt snart.
Kikarsiktet hela vägen från lägenheten i Stockholm är liksom riktas ner mot Tyskland just nu och letar efter Johan Kusho Kasslan.
Ja, det måste jag säga. Jag skulle säga att han är en, han har 3 veckor kvar utan att ha blivit så av Kroneman. Så är det. Men får du åka ner i vår burk och ligga där liksom, lite såhär ett lock med lite små hål i, som man kan ligga och chippa efter andra.
Som grodyngel.
Men ja, men nej, men han har ju, han gör ju, alltså han gör massa intervjuer med då fotbollsspelare, men också med, ja men det var kul att jag gjorde en intervju med någon sorts frisören som klipper, eller vet, Håland och andra jävla vidriga fotbollsspelare ute i Europa. Men han har ju byggt väldigt mycket. Det måste ju också Kroneman hata, och det nu kanske han inte är på sociala medier, men han bygger ju liksom Strömberg som en superkaraktär nu. Vilket har varit bra för Kusho Kasslan också, tror jag. Ända fram till man blir sågad av. Men jag tror att det är så där med Strömberg, ska ju ha skavanker, eller hur? Han ska inte kunna uttala Schweiz. Jag tror att det vill man.
Nej, visst, det kanske är liksom krismöten på SVT, så att säga, hemma på sportredaktionen, när de säger så här.
Det är snarare, vad är det som händer? Ja. Han uttalar Schweiz rätt. Kan någon få honom att uttala det fel igen?
Det kanske är viktigt, han är göteborgare också. Man ska, som vi har sagt tidigare, man känner inte till många smarta göteborgare. Detta sagt med kärlek och respekt. Han får inte framstå som för skarp, för då kanske det blir en allmän känsla av att han är liksom, ja men tappar fotfästet, etc. Han ska säga Schweiz.
Han ska ha den här enorma prillan under också, under läppen också. Men det, gillar...
men det är också, jag har också noterat en annan grej, att han då, nu ska vi inte fastna i det här, men han på sociala medier, han och Chris Härenstam är det väl som åker runt, eller vem är det som åker runt i bil?
Ja, Chris Härenstam vill också bygga Glenn Strömberg.
Ja, men de topprider,
de är man vän med Strömberg och har en plattform, då vill man väl bygga. Han är ju en människa man vill bygga, för man inser att man tjänar på det själv. Det är liksom att vara verkligen. Man går liksom i hans svall lite grann.
Men det är verkligen. Men jag tänker att då, när jag ser de här klippen, när Glenn Strömberg och Chris Härenstam sitter i en bil och så lyssnar de, låt säga, på Bryan Adams, och så sjunger de med falskt, och det är härligt att de gör det, för sjunger Glenn Strömberg liksom ofalskt och rent och bra, då är det inte bra för hans göteborgska varumärke. Då han ska liksom skavanka i alla...
Chris Härenstam skulle aldrig lägga ut det heller då.
Nej, aldrig någonsin. Nej. Motsatsen till autotune är det ju. Men då tänker jag så här, vi har gjort så jävla mycket exakt likadant innehåll, du och jag, i våra tv-program, framförallt för när vi sitter i bilar och sjunger med i låtar. Det kan vara liksom favoritlåten som vi kanske gjort 5 gånger i tv är väl Eagles-låten Take It To The Limit. Vi kan avsluta podden med den. Otrolig låt har vi sjungit med, skrålat med. Och då tänkte jag så här, var det då sämre innehåll än vi trodde? För att det alltid finns en you had to be there-dimension till den typen av innehåll. Glenn Strömberg och Chris Härenstam har det underbart i bilen och sjunger med i en låt. Vi har det underbart i en bil och med en låt. Vi tänker det här kommer att vara medryckande och härligt. Var det sämre än vi trodde? Vad tror du?
Så möjligen så här, det var säkert inte så bra, men jag tror att åtminstone så var det ju inte så att vi tyckte det var lustigt för att vi sjöng fel eller något sånt där, utan vi var ärliga. Euforin vi upplevde var sann. Det är ju så att Chris Härenstam, och låt oss säga nu, om de skulle sjunga Take It To The Limit, vilket är osannolikt av någon jävla anledning, det känns inte som att men Strömberg har knappt hört talas om
Eagles. Det är också en vision av helvetet att de sjunger med i den. Det är liksom kretsen av helvetet där man hamnar, där Dominic Strauss-Kahn och Harvey Weinstein hamnar. Det är att sitta i baksätet med Glenn Strömberg och Chris Härenstam som sjunger med i Take It To The Limit, live-versionen från 77.
Ja, men han skulle ju hata det. Alltså Chris Härenstam skulle ju inte vilja, som du säger, en euforisk Glenn Strömberg som sjunger med och sjunger liksom rent till den där Randy Meisner-falsetten, eller vad fan han heter.
Nej, i slutet, när publiken jublar. Åh,
om Strömberg sätter den, perfekt. Skulle göra det.
Ja, då är han död. Då är han
död. Ja, men det framförallt skulle Härnestam inte tycka att det var innehåll.
Vi kan göra så här, bara så folk fattar vad Randy Meisner falsetten är. Vi lägger in den nu så kan vi avsluta hela podden med resten av låten. Men vi kan lägga in det. Det är legendariskt. Randy Meisner hatar att sjunga den här låten för det var så svårt att nå den här höga tonen i slutet. Men han, varje gång han gjorde det så skrek folk för att det var sånt jävla... Det var så jävla snyggt och det är liksom gåsutframkallande. Vi kan lyssna på det nu bara.
Det måste vara hemskt det där om man vet inte vad dagsformen är. Och Randy Meisners dagsform var väl sällan så bra. Det var det väl inte på någon i det där. Men att veta att det går en hel dag, man vaknar upp bakis som väl de gjorde
så
varenda
in
dag.
In i helvete. Ja, ja, ja.
Och så vet man att det är så varje dag måste jag... Det är liksom som att ha en straffsparksläggning i fotbolls-EM varje kväll.
Framför sig. Jag vet om att man har det. Ja.
Jag måste skjuta den där jävla straffen. Jag måste gå upp i det där.
Måste leverera.
Ja, det är ju... Det måste man ändå tänka på. Men det är ju så naturligtvis att Christer Ernestam hade Strömberg satt allt det där. Så hade det inte varit intresse, utan intresse för honom. Utan Strömberg måste ju vara skev och kantig och skramla. Ja. Det är liksom, han behandlas ju lite som att han har Parkinson av människor omkring honom som bygger honom lite.
Ja, men det, vet du vad, det har också att göra med att han är göteborgare.
Det är lite sista resan.
Ja, men det är lite samma sak. Om Håkan Hellström sitter och skramlar och pratar engelska med någon, då kan man inte prata bra engelska. Det skulle folk inte heller gilla. Göteborgare får inte briljera utanför det de är bra på. Håkan som artist, Glenn Strömberg som kommentator. Men andra arenor får de inte briljera på också, för då blir det oskönt.
Men det är väl också, är det överlag, jag kommer ihåg när, nu har ju, det finns ingen like, eller jag tror inte att folk överlag tycker så himla mycket om Ebba Busch, va? Det reflekteras väl helt enkelt i hennes opinionssiffrorna, alltså, och valet i EU. Men när hon, kan man säga vad man vill, och det finns ändå de som älskar henne naturligtvis, som tycker att hon är Sveriges bästa politiker liksom, just nu och så vidare. Men när hon är med då i så, inte så mycket bättre, utan i, vad heter det programmet?
Så ska det låta.
Så ska det låta, ja. Man kan tycka vad man vill om det, att hon, du vet, hoppar runt där i studion och jag vet inte om hon till och med rappar. Jag kommer inte ihåg vad hon gjorde.
Hon rappar till och med,
ja. Något, ja. Jo, men hon gör det ju ganska bra, så att säga. I genre, så hon gör det ju inte på liksom... Det är inte som när liksom Ingvar Oldsberg gled in och sjöng Are You Lonesome?
Are You Lonesome?
Nej, men det är liksom, det är en Strömberg vill man ju ska... De vill att han ska vara liksom en kraxande göteborgsk kråka bara, eller hur? Liksom,
ja, men som Oldsberg. När Oldsberg värmer upp på spåret, publiken, eller gjorde då back in the day när han ledde programmet. Vi var ju där flera gånger. Vi var ju där så många gånger att vi lärde oss det här maneret. Han går in, sjunger Are You Lonesome Tonight.
Ja, jag vill snacka om för bara för några veckor
sedan. Ja, jag vet, och folket jublar och älskar honom. Ja. För att han är göteborgare! Han är Göteborg, han får inte sjunga bra. Det går inte.
Men att det är ju så att liksom älskvärdheten ligger i att han så att säga sjunger falskt. Och då menar jag inte bara sjunger falskt, utan det får vara någon symbol för allt. Att det är någonting som inte stämmer med Strömberg på sätt. Eller inte som inte stämmer. Han är ju ärlig, han är ju sig själv, känns som.
Ja, ja, ja.
Men han är ju liksom, han är ju rostig så inåt helvete, och det ska ju vara. Och det är intressant att ingen skulle nu när då, sen förra podden har det ju bara fortsatt naturligtvis med Biden, och Biden har då rutit ifrån och sagt, ah fan, jag tänker göra det här. Ingen skulle ställa de kraven på Strömberg att efter senaste EM så här, han borde gå igenom en kognitiv liksom undersökning för att kolla om han fortfarande är med i matchen. Utan så här, det är snarare viktigt att säga att Glenn Strömberg går ut och säger nej, jag är absolut inte med i matchen.
Nej, men det är intressant. Men det är nu äpplen och päron, för att när han kommenterar måste han ju, det skulle ju ta 10 sekunder av misstag i en kommentering så skulle han ryka.
Ja, men han är rörig ändå, lite rörig.
Och det är charmigt.
Han är inte som en knivskarp för, vet, amerikansk
Granqvist. Nej, han är inte ens en Granqvist.
Nej, så det är ju någonting med det. Ibland, världen är ju så att säga, äpplen och päron, och världen är, ser olika ut. Vissa människor måste andas Parkinson, medan andra liksom absolut inte får andas Parkinson. Det är olika jobb, givetvis.
Ja. Ja, det kan man säga. Det ena är leader of the free world och det andra är att kommentera Schweiz. Det är verkligen,
men man får heller inte då vara för bra. Är det så här, det ligger en, om man är en kontroversiell person som Ebba Busch ändå är, då ligger den liksom lite i fatet att vara bra på något annat. Det kan jag nästan inte ofta, jag känner inte med henne i någon större utsträckning.
Vi ska lämna detta nu, för jag börjar tröttna på det. Men Ebba Busch gjorde ju succé för att det lät helt fucking
okej. Jo, men hon gjorde ändå...
Jo, men jag menar, hade det låtit som när Carl Bildt sjöng Fyra buggen Coca-Cola.
Fyra buggen Coca-Cola, spela freestyle med fräck musik. Fyra buggen Coca-Cola, av sommar och romantik.
Hon har blivit hatad då också. Ja, det är svårt. Hon kan inte göra något rätt, känns det som, för folk, tror jag, i folks ögon.
Carl Bildt blev ju liksom någon slags parodi omtyckt av det. Han var liksom, hela hans karriär var ju någon slags anomali i början. När folk frågade honom, hur tror du det går i VM? Pågår det ett VM, svarar han då. Ja, inte vet jag, Sverige vinner med 7-0 kanske. Ja, men det här är fotboll. Ja, är det fotboll? Du vet, och det tycker folk är lite härligt. Okej, han har fullt med att tänka på NATO. Han har fullt med att tänka på Europa. Han kan inte tänka på fotboll. Och så tycker folk, det är väl kvinnohat det handlar om kanske bara. Att män kommer undan enklare.
Ja, jag visst. Män som är liksom rostiga. Och liksom som är som en gammal gräsklippare. Du förstår hur länge det tar innan Glenn Strömberg är klar på morgonen då i huvudet, tror jag. Det tar en stund. Det är massa espresso och liksom snus och så vidare. Men ingen vill ju ha honom på ett annat sätt. Så är det. Så det är, nej, men det är spännande, måste jag säga. Jag känner att jag vill göra en dokumentär om där du och jag tar med Glenn Strömberg till liksom någon studio i Laurel Canyon. Och under, på 3 månader ska han lära sig att leverera liksom en 100% Randy Meisner imitering.
Ja, fy fan. Det går fysiskt
han
omöjligt.
Han sätter det.
Ja, men man måste göra transplantationer av stämband eller någonting, alltså för att nå den höga tonen.
Han kanske är beredd att göra det.
Inte med en pistol mot tinningen når ju Glenn Strömberg upp dit Randy Meister. Det gör ju ingen av. Alltså jag kanske, men inte bra. Men jag menar, pistol mot tinningen, det gör han inte. Finns ju en scen i någon gammal, så här, är det någon Jack Reacher-film? Där Werner Herzog, då den tyska regissören och dokumentärfilmaren, spelar en skurk som har någon slags jävla porslinsöga eller vad fan det är. Han fångar då någon person, sätter en pistol mot hans tinning och så säger han, bit av ditt eget finger, annars skjuter jag dig i tinningen. Och så, aha, måste jag verkligen det, säger den här personen. Och det kan du ge dig fan på att han måste. Så då försöker han då bita av sig sitt eget finger. Men det funkar inte så med mänskliga liksom, synapser och instinkter. Men allting säger ju till en person, bit inte av dig ditt eget finger, det är jättedåligt för dig. Så man kan ju typ inte göra det. Och då blir han skjuten i tinningen. Samma sak med Glenn Strömberg, om han skulle få en pistol mot tinning. Han kan ju inte nå Randy Meisners
ton. Ja, nej, för vi kommer aldrig få reda på om det är på det sättet heller. För Glenn Strömberg skulle aldrig orka göra det. Men jag bara avslutningsvis vill jag säga, när vi ändå började prata om Kronemannen då, att han är upprörd över att Strömberg gör då pastareklam, vilket man har lust att säga till Kronemannen, han tjänar inte mycket på det här, han har ju inget imperium, det är ju inte på det sättet, men det är så här, varför kriga mot det där, Kronemann? För Glenn Strömberg bryr sig inte ett skit över att han är upprörd på den här pastareklamen. Det är det, vi bryr oss ju.
Nej.
Ja, men vi bryr oss ju ibland om vad Kronemann säger. Det är det liksom, det är så här, han vet inte ens om att det här har skrivit Strömberg, tror jag, det här med pastareklamen. Det är det. Det finns ju ingenting i världen. Han har fullt upp med att lägga in en prilla och bli filmad av Johan Kusikasslan, som vill bygga sin egen karriär via, så är det, via Strömberg.
Det är okej, okay. Det är liksom win-win. Vi är även denna vecka sponsrade av Dyson, det globala brittiska techbolaget som erbjuder allt från innovativa dammsugare, luftrengörare och sen har de ju då sina revolutionerande beautyprodukter.
Ja, men det kanske mest geniala de har tagit fram då är deras senaste dammsugare som både dammsuger och tvättar golvet i en och samma maskin. Vilken jävla dröm! Man ändrar bara munstycket då om man vill tvätta golven, det är väldigt enkelt och smidigt. Och såklart är det upplysbara munstycken också, så här öppnar sig en värld av experiment man vill testa.
Hur ser det ut med det upplysta munstycket på i badrummet när man släcker lampan? Man ser då allt och så ser man också hur det blir rent och fint och ingenting kvar. Det är otroligt tillfredsställande. Kolla själva på Dyson.se. Vi säger stort tack till Dyson.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och nu finns Syn Slim Citrus i sortimentet som har en smak av citrus med inslag av lime och mentol. En långsmal helvit prilla som är efterbefuktad, vilket ger en mjukare munkänsla och en snabb smakleverans, kommer i cirka 4 då. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. I kväll i matchen här så ska jag då ta med pappa ner och min son som jag har då hjärntvättat. Det är klart han är...
Får jag fråga dig, det är ju en del scen i vår film där ni sitter och kollar på en gammal match från 82, tror jag, när den franska målvakten får forwarden får en smäll av den tyska målvakten och ni såg den ihop, ni kollar på landslagsögon.
Nej, franska, han var inte forward.
Okay. Mittfältare kanske då. Men
någon måtta får det vara på din fotbollsexpertis.
Ja, får du känslan av att du liksom så här, nu går det i arv alltså nu ska min son bli en del av det här och att du känner dig på ett nästan oklädsamt sätt lite episk. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är lustigt att säga det, för det skulle just komma till detta, att det blir, alltså den här filmen då som vi inte har slutat prata om, och det kommer vi säkert inte göra heller, för den fortfarande betyder massor för oss och det är kul att folk tycker om den och så vidare, men nu blir det blir liksom, det blir som att liksom filmen och verkligheten går ihop när han är här nu. När man ser honom så tänker man, ja, vad är Fredrik nu då? Nu ska väl han liksom så här, nu ska vi Fredrik ge några direktiv till pappa här, hur han ska ligga i solstolen så att säga. Nej, men och jag håller med dig om det, därför så här, ikväll så har jag redan tänkt, nu ska vi vidare, tre generationer ska då sitta och titta på
ska
den här.
Ska ni ha på er franska tröjor?
Ja, jag har varit inne och köpt åt pappa årets tröja. Jag har den också och Tage har den också. Så det är
vilket spelarnamn har din pappa på ryggen?
Nej, de säljer dem inte med spelarnamn här. Eller utsålda. Nej. Men jag trycker ju inte hammare på den och sånt där jävla tjafs.
Jag
förstår exakt vad du menar. Nu när jag såg honom så tänkte jag, orkar han gå ner där ikväll? Orkar han sitta på en stimmig bar längre? Eller är jag i min jakt på en episk sommar? På att få liksom, för att skapa minnen. Det är det jag vill göra. Jag vill liksom skapa ett otroligt minne här.
Ja, men det tycker jag tycker att det är intressant det där, för att man,
han kanske inte ska gå ner dit ikväll när jag såg
honom. Nej, du sa till mig att ni inte har bokat bord, men att det borde lösa sig med en gammal man i rullstol. Du ska knuffa fram honom som en murbräcka.
Ja, men det hade ju du gjort också, så inåt helvete.
Ja, jag tar bara chansen. Ja,
du har varit med, bäst på Rivieran att trycka fram honom i en crowd. Så är det. Ja, men jag kände, när jag såg honom så tänkte jag, ha, är det nu här? Han orkar inte riktigt där kanske. Men kanske kan man också resonera, han behöver också göra det för att liksom vakna till liv då.
Men sanningen är väl så enkelt, får ni ett bord och Frankrike vinner och det liksom blir bengaler på torget och fransmännen jublar, då kommer det ju vara fantastiskt. Och jag menar, sen kan inte allt, hela ens liv kan inte vara avhängigt på fotbollsresultat såklart.
Nej, så dramatiskt är det nog inte med han längre heller. Men det är väldigt intressant det du säger, för jag tror att man överlag, det är väl det folk jagar hela tiden, man lägger tid på att mer än man tror tänka ut minnena innan de är minnen på något sätt.
Ja, det var det som jag tyckte var intressant med det här. Och jag var nyfiken på hur du kände kring det. Om du bara sa, åh vad kul, nu ska det här bli maffigt. Gud vad härligt att det här går i arv. Gud vad det här har betytt mycket för mig. Men känner jag dig rätt så tänker du också tanken att du ser dig själv lite utifrån och bara säger,
nej, 100%.
Nu anstränger jag mig verkligen här för att det här ska bli i mitt eget huvud innehåll. Det behöver inte bli innehåll för andra människor övrigtvis, men nu ska jag skapa en stund här. Och det behöver inte vara fel att man gör det.
Men skulle Frankrike vinna en liksom straffläggning, då vill jag ju att min son står nära pappa och att jag står nära, att vi tre är nära, så att vi kan fångas på bild.
Ja, och att
vi ska fångas på bild.
Ja, men att din son kanske lyfts upp på axlar så som du lyfts upp på axlar. Och jag menar, det är inget fel i det. Men
när VM-finalen 82, då spelade ju inte Frankrike, utan då var det Italien mot Tyskland. Då gick jag och pappa och såg den ändå. Det var ju det här VM-et då när han hade blivit knäd av Harald Schumacher i ansiktet. Det värsta som har hänt på en fotbollsplan någonsin. Va? Men då var jag ju blond och liten och så vidare 82. Jag var 7 år gammal. Då firade italienarna så mycket när de vann. Mm. De vann ju den här finalen då. Paolo Rossi kan ha gjort mål i finalen då också, jag vet inte. Men då snodde ju de mig. De trodde ju att jag var en tysk liten pojke. Så italienarna snodde ju mig. Någon gubbe satte sig på sin axlar. Ja, jo, men det var det, liksom, det där minns jag för evigt. Det är ju det jag skulle vilja i så fall ikväll, att det är några lyckliga fransmän som liksom tar Tage och springer iväg med dem. Att han är liksom borta en halvtimme och firar med dem.
Mini Madeleine McCann så att säga, men ändå med ett lyckligt slut först. En solskenshistoria.
Men jag tror det där är väl, och det kan väl vara då positivt man har gjort.
Men får jag fråga dig, är man en sämre människa om man inte kan se sig själv utifrån där? Alltså om man bara förlorar sig själv i hur vackert det är. Alltså det låter kallhamrat och cyniskt, men jag menar, i och med att man själv alltid lägger in dimensionen, hur beräknande är jag nu egentligen? Gör jag bara det här nu för att skapa minnen eller njuter jag?
Är det inte något sorts hälsotecken ändå? Det är väl ett hälsotecken ändå. Annars skulle jag ju då skriva ett långt inlägg som bara handlar om, alltså jag skulle lätt kunna lägga ut en klipp på det här och säga fantastiskt, nu var vi.
Men det skulle folk liksom också tycka om jättemycket. Alltså folk skulle tycka det var jättevackert om du gjorde det. Ja, det är det, du skulle inte få kritik.
Jag kan inte heller lägga
du till. Du skulle få kritik av en människa. Det är liksom en Emil Persson som sitter hemma i Stockholm och är sur för att det är dåligt väder.
Ja, men jag kan inte braska heller med att skriva något i slutet. Jag vet, jag borde se mig själv utifrån. Jag har det i det här läget liksom fundera. Nej, men vadå, livet är väl, det är liksom, saker och ting är ju flera saker på en och samma gång. Så
ska det är det liksom grundläggande liksom, sunda inställningen är att en bris av självmedvetenhet kommer över en som inte stoppar en, men som ändå håller, vet vad, som gör att man inte tappar fotfästet helt i det här. Det är ju det handlar om.
Ja, men vad det handlar om är väl så länge man ändå ser att en son, pappa eller Tage, är medveten om att pappa inte riktigt levererar som farfar. Nej. Det gör inte på det traditionella sättet.
De står inte och kickar boll ihop.
Nej, de gör inte det. Vi har ju liksom en plan här nere som vi spelat på och så vidare. Det gör han ju inte, men ändå märker jag att hans entusiasm kring att farfar kommer och farfar hejar på Frankrike, den är ju äkta, så att säga.
Oförstörd.
Det är ju jag som är problemet i så fall. Det är inte så. Tage behöver ännu inte se sig själv utifrån. Han är för ung för det. Han
Nej,
är
inte vi kan inte kräva det av Tage. Men jag tycker detta aktualiseras ju av hela sommaren och alla minnen man ser människor skapa i realtid på Instagram framför allt, och även andra sociala medier såklart. Och man ser på vissa människor att de kan se sig själva utifrån, de gör det här med någon slags glimt i ögat, men så ser man på somliga andra, nej, det här är noll självmedvetenhet och bara 100% åka med. Och det kanske är avundsvärt, men det är också lite diskbart.
Men det måste ändå vara för dig lite svårt. Det är dina döttrar nu då, som är ju liksom är snart myndiga båda två, då, det måste man skapa. Man skapar nästan som säger, eller det känns som att man skapar minst minnen just när barn är mellan typ så här 16 och 25. Förstår du? Det är svårare då att skapa episka ögonblick.
Ja, fast du kan vara konstigt. Vet jag, när jag var med Harry Styles med Joni, det var ju underbart. Och då tjatade jag om det en vecka efteråt sen till henne. Kommer du ihåg vilken vecka?
Jag vet, men du får liksom inte tillbaka den där kramen på samma sätt. Du kan ju sen sitta och titta tillbaka till. De är ju cyniska också, så att säga. Ja, jag är inte överraskad av att de lät dig gå med på eller Harry Styles-konserterna. Men det är väl ett tecken på att du är en despot. Att det är ett skräckvälde när du tvingar dig med på.
Men det är väl också att jag står för kulorna. Ja,
det är
eller?
Sant.
Att jag
tänkte,
står för fiolerna.
Det tänkte jag inte på. Just det.
Herregud.
Ja, men det här är så jävla värdelöst på den här barnen vi är nere. Vi kunde stå, för då märker man att det står massa folk som sommarjobbar där. Och sliter som djävulen för låg lön.
Jävlar, jag såg min yngsta dotter filmade i smyg min äldsta dotter som jobbar på en krog på Gotland, sommarjobbar då, som servitris. Och då bara fick jag se, det var så chockerande bara att se sin dotter plötsligt stå och servera några såna här liksom skräniga killar, ställer hon ner öl på bordet där de sitter. Och så sitter man plötsligt och tänker så här, jag tror inte att jag behandlar krogpersonal dåligt i mitt liv överhuvudtaget. Men
de behandlar inte henne dåligt.
Nej, det gjorde de inte alls. Jag såg det här liksom. Min yngsta dotter vill ju att vi ska tycka att hon är pajig när hon är servitris, vilket hon givetvis inte är. Men det är liksom syskongrejen bara.
Ja.
Men jag ser ju de här killarna vara snälla mot min dotter på 15 meters håll. Och jag älskar dem så gränslöst. För att de är snälla.
Du går ju in i scenen. När du ska se på den går du ju in med kritiska ögon. Det kan man ju lugnt.
Ja, men jag är redo att charta ett plan och åka upp till Gotland. Ja. Inte slå dem på käften. För det kan jag inte kapabel till. Och det vore väl inte bra heller. Men att ändå ta hand om dem på något sätt. Men att då se dem sitta där och behandla henne humant. Jag blir så förälskad i mänskligheten bara av att se det. Och jag menar, det är så jävla rör.
Men apropå att skapa minnen. Tänkte jag själv sen. För idag så Jag var på stranden, satt jag och käkade en glass. Och så skiter alltid ner mig så mycket. Så jag hade då tappat lite choklad på bröstkorgen. Så tagaren kommer upp i vattnet och säger, va? Har du choklad på bröstet? Så.
Varje gång man är på en strand och tappar glass i närheten av liksom strand och vatten, vilken scen tänker man på då? Vilken film?
Är det han som sitter i bubbelpoolen?
Självklart. Rob Schneider.
Rob Schneider, ja.
Men jag tror att det är en Deuce Bigelow Male Gigolo, en skitdålig komedi från 2000 kanske.
Oerhört bra scen dock, när han sitter och liksom
han sitter och äter glass i en bubbelpool och snackar med någon, har ett möte och så tappar han kulor av glass ner i den där bubblande heta poolen och plockar upp kulorna.
Vilken otroligt bra scen.
Handen och fortsätter äta. Alltså det är liksom mitt i en ocean av skit om vi pratar om den filmen som ju, alltså det är bortom värdelöst. Det är en film som borde ha betyget 1,5 av 10 på IMDb. En bedrövlig. Så dyker den här liksom diamanten upp. Som är i 20 sekunder så flyger Rob Schneider fritt. När han äter glass som flyter upp. Du vet, vaniljglass.
Jag tror att det är väl... Är det han som äter glass eller är det hans polare som äter glassen? Kan det vara?
Jag är nästan 100 på att det är Rob Schneider som äter glass. Jag minns inte.
Ja, men det är ju verkligen en diamant. Men jag ska säga, men då ser min son direkt av var choklad och säger, jag har ätit en glass. Det är de här, då temat sig som man blir tagit på bar gärning istället för att säga, ja vet du vad, du har ätit 17 glassar den här sommaren. Jag har ätit två.
Nu är det pappas tur att äta en glass. Håll din jävla bortskämda
käpp. Nej, men så fanns det. Då stod det någon och sålde glass lite längre på stranden. Och sa, ja, nu får du för första gången gå och köpa en glass själv i ett annat land. Han har väl inte ens gjort det i Sverige. Kunde. Det var bara väldigt kul att se honom gå där. Han liksom slogs mot, det här vågar jag ju egentligen inte. Men det finns ändå en glass, så att säga, ja. I potten.
Moroten.
I potten, ja.
Åsnan och moroten.
Så han höll på att överlade med sig själv väldigt länge. Så gick han ner dit ändå, för det var så stark. Och sen innan hade han då, var det liksom 5 euro med sig. Dyra jävla glassar på stranden. Jag visste att den kostade 4 eller något. Då ger han henne direkt cash.
That's the horse you rode in on när du hyrde ett hus på det.
Ja, men så direkt ger han henne liksom cashen först. Nervöst. Och sen pekar han på vilken glass han har. Men sen jag stod och tittade på det där. Det är också hur blödig man börjar bli. Jag vet inte om det är, det har inte med filmen att göra. Men att man står och tittar på det där och tänker, där köper min son en glass för första gången utomlands själv. Men det var någonting. För mig var det som, ja, det här är en vacker scen. Såklart. Och då, ja, men det är någon, hudlösheten. Det är väl den. Den är den kanske aldrig liksom starkare och mer intensiv än när man är på semester med sina barn, tror jag, när de är små. Det är liksom det, man är ju okritisk, så att man faktiskt ser sig själv utifrån är imponerande. Att man är kapabel till det.
Men är det lite bragdmedaljläge att man ändå, trots sommarsåsigheten, alltså sommaren är liksom, jag var inne nu, jag tänkte så här, vad ska vi prata om i podden? Så går man in på alla, vi har Aftonbladet, Expressen, Svenskan, det finns inte en grej man vill prata om nästan, för att allt står still, allt känns liksom helt hjärndött. Så att man ens kan tänka en enda självkritisk tanke tycker jag är plakettläge.
Det var alltså, roligt nu när man är, när jag är här i Frankrike och så försöker jag med min... Hjälpligt kan jag läsa liksom franska sporttidningen L'Équipe och så vidare, och nu under EM och så vidare, följer liksom nyheterna så gott det går och så vidare. Men det tycker jag, det är lite det gör aldrig du, antar jag. Du har inte gjort en ansträngning att lära dig mer än 3 ord franska, va? Eller?
Nej, men det går ju bort då. Men jag är 50, det kommer aldrig hända. Det går.
Ja, det skulle du väl kunna göra. Det är sånt du skulle kunna göra en hel sommar. Det blir ganska bra säkert. Om du
var
skulle...
det inte så att din pappa på stranden, när ni var där nere och du var liten, alltid brukade gå runt och fråga folk som hade tidningen. Så gick han fram och frågade människor han inte kände och sa, ursäkta, har ni tennisresultaten? Det är så jävla 80-talsgrej.
Ja, alltid.
Har ni tennisresultaten? De svarar och bläddrar fram. Ja, Edberg vann mot Becker. Aha. Så hade han brutit isen och sen kunde han stå kvar och prata med de människorna i 4 timmar.
Ja,
sedan.
Det var exakt det. Han satt och spejade på stranden. Och så var det, för det var, ja, men det är ju svårt nu att greppa då. Men då var det så här, om man inte... Vi hade ingen tv eller i den lägenheten vi hyrde, så det var liksom, så tyckte mamma att det var för dyrt att köpa Nice Matin om han ändå bara skulle läsa.
Jo, men han brydde sig inte så mycket om tenniset, så han ville väl bara socialisera med folk. Men det, så när man tänker på det, hur imponerande är inte det att han dag ut och dag in orkade prata med främmande människor i timtal? Din pappa är ju alltså unik.
Det är det han ville göra.
Ja, men jag säger ju det, det är unikt ju. Ville han också bort från er? Är en följdfråga man kan ställa sig.
Nej, men jag satt ju ofta med där också. Jag gick ju med honom när han vandrade runt på stranden.
I jakt på byte. Som är liksom en panter på savannen.
Ja, men eller som den där, vad heter, In the Line of Fire. Vad heter den, John Malkovich? Som sitter med den där, du vet, han ska skjuta ihjäl.
Kikarsikte. Det är som Kroneman som sitter med kikarsiktet ner över Tyskland och letar Johan Kutscher-Kassler.
Ja, men nu du ska bli min konversatörspolare här. Han skulle ju sitta i timmar då efteråt. Men det var ju bra, det började väl med allt. Ja, det trodde man inte om Stefan Edberg och så vidare. Och sen hade ibland, så efter nu när Wimbledon tog slut, så drog ju, vad heter det, drar väl liksom Tour de France igång. Och då sitter han och pratar om det hela tiden. Så han är bra på det sättet. Men nu kan jag då, jag kan ibland lägga pengar på att köpa en L'Équipe. Jag behöver inte gå fram och fråga någon hur det gick, och sen kan man ju använda andra, så att säga. Men jag har andra bekvämligheter för att ta reda på det här då. Men det som var roligt var ju igår då att du hade Frankrike presskonferens. Didier Deschamps, stor hjälte för mig, var ju vann VM-guldet 98 då. Ettrig mittfältare som tyvärr har gjort tänderna nu, precis som Klopp, vilket är lite tråkigt. Han var liksom känd för sina... Han hade ju såna här korta tänder som du har ju.
Jättekorta tänder. Påminn om dem nu, det är sommar, kan jag få vara i fred?
Men, och så är han ju då kedjerökare. Han brukar alltid vara i Bordeaux Surmer på somrarna efter något mästerskap. Didier Deschamps sitter och röker med de här korta tänderna och dricker kaffe. Men nu ser han ju mycket liksom cleanare ut.
Jag såg klipp på den amerikanska komikern Bill Hicks, som ju dog i cancer mitt på 90-talet, men det här klipp från 92. Och så frågar de honom, det här var bara igår av en slump, då frågar de, are you a heavy smoker? Yeah, I go through about 2 lighters a day. Vilket jag tyckte var jävligt kul sagt. Man är så ja, helt inställd på att säga 2 packs a day. Så det var typ jävligt kul. Ja.
Ja, det är någon slags genialitetstest, ja, att man tänker bara att någon som säger det. Men under den här presskonferensen så det tar ju då Olof Lund mikrofonen. Och på ganska, måste jag tyvärr säga, skakig engelska. Måste jag säga, vi älskar honom, men han var nervös. Det var det. Så, tydligt att nu pratar jag med en världsstjärna här. Ola får prata med många världsstjärnor. Men jag kan ju förstå pressen.
Men det måste också finnas en dimension av att man är en svensk journalist där också.
Ja, nej, men det var det jag menade.
Alltså, vi är inte i närheten av att spela ett mästerskap. Vad gör vi ens här? Varför ställer jag frågor?
Ja, Ola pratar ju bra engelska, men jag menar man märker att okej, nu gör jag det här, men det är liksom lite hans närvaro är lite absurd från början. Vad gör den här långa mannen här? Och så ska han ställa frågan och det blir lite omständligt. Och Olof är känd för att vara väldigt cut to the chase.
Ja,
så att mitt hjärta bultar ju lite för Olof Lund där, även om jag älskar Frankrike. Och så beskyller han dem då för att spela tråkig fotboll. Och det kan man väl göra om man vill. Ja. Det är många lag som spelar tråkig fotboll. Mm. Och det är som den pragmatiker, eller han ändå är Olof. Han pratar ofta om att det är resultaten som räknas. Ja. Det är det som räknas.
Är det inte hans adelsmärken då? Han är inte känd för det.
Nej, men han har många adelsmärken.
Ja, han har sagt det någon gång.
Ja, han skrev det idag också, tror jag. Efter den här presskonferensen. Ja, men då, jag ser ju inte det. Så börjar det regna in. Ja, det regnar. Jag ska inte överdriva. Men fyra franska vänner skickar direkt mest till mig och frågar vad är det för svensk idiot som har dykt upp och förstör den franska presskonferensen.
Okej, så de ser det här live?
Nej, de får väl, för även sen såg jag att L'Equipe alla har ju lagt ut det här. En svensk journalist dyker upp och ställer frågor om hur tråkigt det
är. Fan vad roligt när ens värld som är liksom, i och med att vi känner Olof, jag har ju varit på golfresa med Olof och så här, när det blöder in bland dina liksom aristokratiska franska vänner som sitter och stör ihjäl sig på att en svensk har mage att ifrågasätta det franska spelet.
Nej, men då fick jag direkt, man märkte också att det var inte så här, ja, det var lite skämtsamt ton, men direkt, alltså direkt gick det över till hat mot Sverige eller så. Hur kan han ens ta sig dit, ni som är kända för att spela världens tråkigaste fotboll? Ni är inte ett av Europas. Ni är inte ett av Europas liksom 30 bästa lag, och så kommer han dit och tar tid av liksom Deschamps.
Och sen dyrbar tid.
Och Matthew, som du och jag känner, liksom klippte ut slutet när Jean säger att han liksom inte riktigt, han vet inte riktigt om han bryr sig om någon från Sverige har något att säga. Det klipper Matthew liksom ut och lägger skratt på. Det är
för det är så här. Ja, okej. Alltså så här, i sig är ju ögonblicket ingenting. Det är en presskonferens, det är ett svar, det är en fråga. Men det roliga här är ju återverkningarna på något sätt. Att människor du känner och liksom har festat mycket med sitter och stör ihjäl sig på en människa som råkar vara Olof Lund.
Ja, men om man vet så att Olof Lund gör ju det här för att han vill ha den där reaktionen.
Ja, men han är ju skicklig. Han är ju en journalist som har liksom...
Ja, alltså lite internationellt break. Jag blev ju stolt av Olof Lund.
Jag ska säga, han kommer ju sommarprata här om bara. Jag fick läsa en version av manuset. Jag kan säga till folk, ni borde verkligen lyssna på det. Skitbra är det. Så det, jag är ju jättepeppad. Jag har inte hört... Jag skrev också det. Ta en klunk öl innan. För det är lätt att folk blir styltiga och liksom, ja, men lite nervösa.
Ska jag läsa live, eller vadå?
Nej, men även man läser in det, om man lyssnar på våra sommarprat, vi låter ju inte som vi gör nu när vi sitter här och pratar, och är helt avspända.
Skicka den direkt på översättning så att Deschamps får chansen att läsa den här svenskens sommarprat.
Är du intresserad?
Ja, men man ser ändå hur lätt det är att bli kolonial när man kommer från ett sånt som Deschamps är då, representerar Frankrike. Det är ändå den lägst, liksom, vad man säger, lägst hängande frukten är ju att skratta åt att jag vet inte om jag bryr mig så mycket om vad någon som kommer från Sverige säger. För hade det varit en tysk reporter så hade han ju inte sagt, jag vet inte om jag bryr mig vad någon från Tyskland säger.
Inte ens något av bottenskrapen i Slovenien eller någonting som har varit med i EM skulle han heller säga. De har ju ändå varit med i EM och kämpat väl. Sverige är inte ens i närheten. Ja, det tycker han ju jättekul. Det är ju en gudagåva för Deschamps att det är han som
Ja, att Sverige är liksom känt för att spela dålig, tråkig fotboll i Sverige. Så att han är ju kolonisatören där. Men du där borta, just ja, du representerar det här landet ingen bryr sig om. Han blir väldigt fransk där också, men också mänsklig.
Bösig lite.
Men för Olofs del så tänker jag, om Frankrike spelar riktigt tråkigt nu ikväll, och det här har ju ni som lyssnar på det vet hur det går, och Frankrike åker ut, och hoppas jag ju verkligen att han är på presskonferensen igen och dyker upp, att det blir en följetong.
Men Olof, jag ska säga det jag skulle komma. Olof är ju liksom skick. Han är ju liksom, han omfamnar det nya, lite clickbait. Han gör sitt jobb, han skriver sina krönikor, gör sina poddar, alltihopa. Men han är även clickbait liksom kompatibel. Det är skickligt att vara allt det samtidigt. Han har långt ifrån tappat det. Han och Glenn Strömberg är på helt olika planeter. Och det är helt okej att de är det. Men det är de verkligen.
Men det är fan, jag hoppas hoppas att han har vett nog att dyka upp på den presskonferensen om de åker ut och att de bara ser det han får micken. För det är
ja. Ja, men eller en, han måste ställa. Och nu har det här redan hänt så det är tråkigt för lyssnarna. Men jag hoppas att en följdfråga.
Hade det inte varit roligare att åka ut om ni hade spelat roligt åtminstone? Du vet, eller till den sidan. Då kommer nej, det är, han är det som säger. Han är, där är, han är ju, för han skrev till mig också, Olof, att de franska journalisterna gillar mig, skrev han. Ja. Så det kanske de gör.
Han är tabloid på det bästa av sig. Han är skicklig.
Nu saknar jag honom. Nu ska jag gå ut till min pappa här. Fortsättning följer. Vi får se hur det blir under den här.
Men jag tycker ta någon härlig bild om ni är på den där barnen. Jag vill se detta.
Det gör vi. Hoppas bara att han orkar då. Vi får väl hoppas att han inte liksom, när fransmännen vinner så liksom, du vet, att blir kaos där och han hamnar under en hel hög av människor då.
Kan du? Är det moraliskt försvarbart att mortla ner lite ADHD medicin i hans vin så att han får lite, en liten skjuts uppåt? Det dör han
nej,
inte av.
Nej, det kanske jag ska göra. Ja, ja, det, ja. Så plötsligt står han upp, dansar på bordet. Det blir som när Trump sa att Biden hade fått en medicin då, vilket är ju säkert sant, någon jävla Adderall vid någon jävla debatt eller om det var något TV-framträdande om State of the Union. Kanske det pappa också skulle ha, så han plötsligt bara står där och super liksom aggressiva ramsor mot Spanien.
Ja, underbart. Ja, men i slagsmål kanske, men liksom dyngrak 80-årig spanjor hade ju också varit väldigt episkt. Någon slags fight club, du lägger ut live på Instagram. Vi får se. Ja, som sagt, lyssnarna vet ju redan om hur det har gått. Så ser det ut på sommaren ibland, några dagars framförhållning. Hörrni, vi älskar att ha den här stunden. Det säger vi vecka ut och vecka in, och det säger vi för att vi menar det. Vi älskar också Randy Meisner när han når den höga episka tonen i live-versionen av Take It to the Limit från 1977 med Eagles. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra.
Hej då!
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Under bron lurar något lika läskigt som läskande. Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget.